Take us round.
Bringing it down in 5, 4, 3, 2, 1.
Prometheus has landed.
Då så, då säger jag hjärtligt välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film som görs i samarbete med Moviesin. Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också
Viktor Järner,
Hannes Kennenen
och Rasmus Foltman.
Woohoo! Precis. Den här gången klarar vi det.
Där var jag nästan, ja. Jag var lite försenad.
Gjorde vi så här på det förra avsnittet?
Ja, det gjorde vi, fast då tabbade sig Hannes. Så att,
jag tänkte på kanalsnittet.
Nej, men då nej det, gjorde vi, det stämmer, det gjorde vi inte.
Då gjorde ju du oss i franska.
Ja.
Du gjorde oss i franska. Ja. Nej, välkomna till vår Prometheus special.
Ja.
I samarbete med Moviesin.
Det har redan sagt en gång, Hannes, men fortsätt.
Ja. Ja, det är väl ganska väntat att vi har ett specialavsnitt om typ årets mest efterlängtade film. Eller enligt mig är det i alla fall det. Jag vet inte om ni känner likadant.
Det finns, för mig ligger det några före och för Hannes också, vet jag. Men alltså, den är ju extremt efterlängtad hur som helst.
Ja.
Mm. Det är bara du, Patrik. You're alone.
Nej, men alltså Alien är ju en av mina absoluta favoritfilmer.
Och det håller jag med om.
Och att Ridley Scott nu återgår till
vänta,
sci-fi.
Håller du med om att det är en av Patriks favoritfilmer?
Jag håller med om att det är Patricks favoritfilmer och mina favoritfilmer.
Ja.
Samt Blade Runner också. Så det är som du säger, Patrick, det är kul att Ridley Scott gör science fiction igen.
Återvänder till science fiction-genren. Ja. Och han gör ju också en lite semi-prequel till Alien.
Det gör han, ja. Det ska vi komma in på lite mer sen.
Ja, precis. Prometheus utforskar ju lite av... Den utspelar sig i samma värld som Alien-filmerna.
Precis.
Och, men vi kanske ska... Vi kommer gå in som sagt väldigt noga på filmen och diskutera.
Vi ska analysera skiten nu.
Jag tänkte vi kan väl, för er som inte har sett filmen än, så kan vi väl bara köra lite generella generella åsikter kring filmen först.
Innan vi går in på spoilers.
Ja. Så vi kommer meddela längre fram i podcasten när vi väl börjar gå in på spoilerområdet, så att ni som inte har sett den kan återkomma senare. Men nu först i alla fall är det spoilerfritt vi kör. Så ja.
Vad tyckte ni om filmen då? Lev den upp till era förväntningar?
Nej.
Både och. Alltså, jag hade skyhöga förväntningar, men jag tyckte ändå att den levde upp till dem.
Ja.
För jag älskade filmen, jag tyckte den var fantastisk.
Du satte 9 av 10 på den, och det är fan inte ofta det händer alltså.
Nej, inte den. Nej. Det är en 5. Satte de 5 på den?
Nej, jag vill inte gå in på betygssnack.
Nej,
eller så här betygsskalesnack.
Men det är ju ingen full poäng i alla fall. Utan det är en 9 av 10.
Så därför är det ingen 5.
Nej.
Men ja, 9 av 10, det är det högsta betyget jag satt på någon film i år. Och det har ändå gått halva året nu. Och alltså jag tycker för det första, jävligt snygg film.
Ja, sjukt. Helt perfekt tycker jag rent
fantastiskt
visuellt.
Fantastiskt snygg. Mm. Och jag tycker också 3D:n fungerade perfekt. Yep. Alltså skitbra 3D.
Håller 100% med.
Och det fanns en funktion i 3D:n. Jag tyckte vissa scener var lite obehagligare än vad de hade varit annars.
Ja, det håller jag med om också. Mm.
En riktig jävla A-list skådeslista. Där jag menar Fassbender... Nomera Pass är också A-list nu.
Ja.
Idris Elba, Charlize Theron.
Fast man undrar, har verkligen Idris Elba och sådär kommit upp till A-list, liksom Brad Pitt och George Clooney?
Nej, inte så, men alltså de är ändå börjar ändå bli stora.
Det är en bra castinglista. Mm.
Ja.
Det är det, otroligt
bra. Och tillsammans
bra.
Fungerar de jättebra, och jag tycker att alla var jättebra i filmen. Det jag tyckte var den som kanske var mindre bra, eller mindre bra än de andra då, var väl Charlize Theron.
Oj, jag håller inte med alls.
Som jag tyckte hon var sådär. Alltså hon funkade i sin roll, men och hon var bra antar jag, men hon kunde varit bättre. Man kunde använt sig av hennes story mer.
Ja.
Och jag antar att det spelade stor roll i vad jag tyckte om henne, att hennes karaktär var lite av en waste. Man kunde använt mer det här med hennes hemligheter än whatnot. Men men som sagt, jättebra skådespelare. Och så tyckte jag att det var kul att se att filmen var så jävla äcklig i vissa scener.
Ja, ja,
för det hade varit väldigt enkelt för Ridley Scott att göra filmen mycket vänligare än vad
en PG-13.
Jo, men nu var liksom. Det ändå liksom 15-årsgräns, så jag trodde faktiskt att det skulle vara lite mer äckligt än vad
det trodde jag också. Fixiga. Jag håller med dig när man har snackat om det här att det ska vara R-rating och allt det här, och jag tycker visst det finns vissa väldigt extremt otäcka scener. Jag ska inte spåra någonting nu, utan men det finns en scen, särskilt scen i filmen, som tillhör bland det äckligaste jag har sett i hela mitt liv.
Ja, det får du,
så, då det har du inte sett mycket äckligt.
Det ska vi snacka mer om i
samma här. Jag tyckte den scenen som vi vet, som alla tänker på här,
ja,
är så jävla vidrig.
Exakt.
Och det är inte för att det är liksom massa blod och så, utan det är så jävla obehagligt.
Jag är en sjuk människa här nu. Jag vet inte vilken scen du snackar om.
Nej, men vi återkommer till det i spåren.
Ja, nu vet jag, tror jag, vilken.
Ja. Alltså, det är ju ett jävla mysterium att ni inte
fattar. Ja, jag fattar inte det heller.
Men jag är en sjuk människa, jag har sett för mycket sjuka grejer.
Ja, men alltså, det handlar inte om så här sjukt rent visuellt, utan bara så här...
Känslan.
Att känslan av det, att man verkligen bara...
den personen som råkar ut för
man
det.
Man bara ryser.
Jag vet vad du snackar om.
Ja, men ja. Okej, vi återkommer till det i spoiler sen. Men jag håller med dig i mycket till det du säger, Rasmus. Det jag inte håller med dig om är att jag tycker Charlize Theron är kanske den bästa i hela filmen. Tillsammans med Michael Fassbender. De två gör de bästa prestationerna, tycker jag. Och den som är allra svagast eventuellt kan nog vara Noomi Rapace, tycker jag. Helt allvarligt. Men grejen är att alla är superbra, och Noomi Rapace är inte dålig, hon är bra. Men hon gör inget intryck på mig liksom.
Guy bara... Pearce var sämst i filmen, tyvärr.
Ja, men det är väl hans värdelösa ålderssmink som inte var så
jättebra. Jag vet inte om det var en recension eller någon artikel. Då benämnde de sminkningen som en... vad stod det nu? Fan, jag glömde bort det.
Men så onödigt, varför? Vad fan, bara kräft han gammal gubbe.
En spektakulär gammelmans sminkning beskrevs den som. Och det tyckte jag, det var ju lite mer J. Edgar-stuk för det här, tyckte jag.
Ja, nästan. Men jag tycker det var bättre än J. Edgar, men det är ändå så här att man känner att det här är inte så bra. Så här ser det inte ut att vara gammal. Alltså, man känner att det är något fel.
Det blir en plastig version.
Men grejen med det som du säger, Hannes, varför kastar de inte en gammal gubbe? Grejen, har du sett den här viral-videon? När man ser den unga Peter Weyland stå på TED och hålla ett tal.
Nej.
Alltså det finns ju ändå hela den här viral-grejen också, där man får se den unga Guy Pearce, att han...
Men ingenting av det är med i filmen. Ingenting, de skulle lika gärna kunna ha två olika skådespelare.
De skulle kunna, ja, i och för sig. Men de kunde ha slopat viral-grejen och sen kört någon annan. Men det är klart, Ridley ville väl ha en superbra skådespelare även i den rollen.
Men det skulle de kunna få om de kastade en gammal gubbe.
Ja, också. Men samtidigt
det hade varit konstigt om de hade tagit typ Christopher Plummer eller...
Ja, jag vet inte. Jag håller med lite. Det skulle bli...
Nej, men jag tycker lätt om någon. Det finns massor bra som skulle passa.
Ja, exempelvis Plummer, det hade varit ett jättebra val.
Michael Caine, Christopher Walken, finns massor.
Ja, det var ju
Christopher Walken.
Men vi måste prata om en grej.
Ja, köp.
Eller Logan Marshall Green.
Men vänta först. Kan inte bara alla säga bara rent generellt vad vi tyckte om filmen först, sen går vi in på det mer i detalj, eller?
Mm. Ja, det kan
vi. Ja. Okay, jag tänkte bara att vi diskuterade skådespelarinsatsen med skit.
Ja. Nej, men om vi för att fortsätta på det jag sa, så tyckte jag... Jag tycker inte filmen är så bra som Rasmus tycker, men jag hade också skyhöga förväntningar. Och i början av filmen så var jag verkligen 100% med. Jag älskade inledningen. Den är väldigt tyst och så här illavarslande, och man kommer in i den här mörka, gråa världen som Ridley Scott har byggt upp, och jag avgudade verkligen inledningen och hur man hade jobbat med 3D och allt det här. Det var superbra, tyckte jag. Och sen levde inte resten av filmen tyvärr upp till den standarden som inledningen höll, tycker inte jag. Jag kände att... jag skrev i min recension på min blogg att det känns som man har en plexiglasruta mellan mig och filmen, och så kändes det, alltså, fast att det händer liksom sjuka grejer och äckliga grejer och fantastiska grejer i filmen, så det tar inte så hårt på mig som jag hade velat att det skulle göra.
Jag håller faktiskt med.
Jag känner en disconnect gentemot filmen. Jag vill ha den här känslan som man fick i trailern, den här supertunga musiken, och man bara svettas nästan när man sitter och kollar på trailern. Och jag hade det är inte den känslan jag fick inte en enda gång under Prometheus, tyvärr.
Det var just den där scenen som vi måste få prata om.
Ja, då kommer den känslan. Det håller jag med om. Det är då det börjar närma sig den nivån. Men tyvärr så resten av filmen håller inte riktigt den kvaliteten tycker jag. Och jag känner mig väldigt kluven. Jag beundrar allt det visuella och det är bra skådespelare. Och det är en väldigt bra film. Men sen är jag också besviken på att den liksom inte... Jag skulle vilja vara mer känslomässigt påverkad. Alltså jag skulle vilja vara kvaddad.
Nej, jag håller helt med.
Alltså så här nästan att man håller i biostolen och så här, men jag kände aldrig det. Jag fick aldrig den känslan. Nej. Förutom i den scenen som vi ska komma till senare. Så det är min åsikt. Jag sätter 7 av 10. Och jag är fortfarande väldigt osäker om den inte ska ha 6 av 10 faktiskt. Så jag är besviken, men jag tyckte om filmen väldigt mycket, men jag är samtidigt besviken. Så det är en väldigt konstig känsla. Det är den mest, som Hannes skrev på Twitter till mig, att det är den mest svårbetygsatta filmen på länge. Och det håller jag med om, alltså det är väldigt svårt att sätta betyg.
Och det är därför jag till exempel inte ens sattet mitt betyg på moviesen än, för att... Eller nu har jag dock bestämt mig, men fortfarande, det tog ett tag.
Och vad blir det för dig då?
Det blir 3 av 5. 3 eller av 5, eller 6 av 10 om man ska använda ett skit grej system. Nej, men det blir också så, alltså det känns, alltså jag vet inte, det filmen greppade aldrig. Jag vet inte, alltså.
Även om det trycker aldrig till. Det blir aldrig det här liksom.
Det blir aldrig äckligt, det blir aldrig läskigt. Jag känner aldrig liksom svärtan. Jag känner aldrig.
Den är lite slätstruken är den.
Faktiskt, men liksom också hela storyn i sig, den, alltså nu behöver filmen inte, eller fan, man kanske kommer in på djupare grejer sen, men hur som, skitsnygg film, bra skådisar och
ja,
bra film.
Rent, alltså rent tekniskt och rent om man bara tittar på castingen och det visuella och allting, så är den är jättebra i alla avseenden, men när man väl sätter ihop det.
Lite besviken, Martin.
Det är något som fattas, det där lilla extra fattas. Faktiskt tycker jag. Patrik Lindholm.
Ja, jag hade ju väldigt höga förväntningar. Och det är alltid så farligt att ha det. Och det är så jobbigt, för man vill ju inte ha det. Men ändå så, jag
kan inte
hjälpa mig att liksom tänka på hur den kan vara. Och liksom det som du säger, trailern tycker man liksom, den skvallrar lite om hur, alltså den känslan som trailern bygger upp. Man hoppas ju att man ska ha den känslan i filmen. Och den lyckas väl i ett fåtal scener bygga upp den här intensiteten som man hade hoppats på.
Precis.
Men på det stora hela, den blir faktiskt lite slätstruken ibland. Och när jag väl, alltså, när jag såg filmen och direkt efteråt, så var jag faktiskt besviken. Men sen när jag tänkt på den i efterhand, så den är liksom vuxit ordentligt. För den tar upp väldigt, ganska många intressanta frågor. Och, fast den...
Det gillar jag också, tematiken i filmen.
Den, ja, precis. Men den lämnar den nästan med frågor, alltså rent storymässigt och sådär, som man kanske hade velat få lite svar på. Och det märks att det är Damon Lindelof som...
Ja, lite så känns det.
Alltså det är lite lost influencer, dels i tematiken, men också att det här att det är massa grejer som händer och så får man inte riktigt svar på grejerna. Men jag tycker det är liksom, den är både bombastisk, liksom storslagen, samtidigt som den är väldigt filosofisk och sådär. Och det gillar jag väldigt mycket. Och den ställer som sagt väldigt intressanta frågor som man funderar på mycket på efterhand. Och Michael Fassbender, som nu kanske jag är lite opartisk i den här frågan. Eller partisk i frågan.
Lite partisk, ja.
För jag älskar Michael Fassbender i allting, men han är extremt bra i den här filmen, tycker jag.
Patrik, och
det
är många som
tycker det också, men han verkligen glänser i den här rollen, och det är väldigt kul att se eftersom jag tycker om honom så mycket. Så ja, den har vuxit på mig efterhand, så jag tycker att den det är en bra film. Den jag ser fram emot att se den igen faktiskt.
Det är, jag
det är 4 av 5 för mig, så att
jag vill också se den igen på bio jättegärna, så för att verkligen
det tänkte jag också. Det
alltså verkligen få rätt för mig vilket betyg jag ska sätta, för jag känner mig väldigt osäker som sagt fortfarande.
Ni pratade om 3D-effekterna, och på bion som jag var så på, så var projektionen faktiskt ganska usel, så det var liksom, det var suddigt liksom ur fokus.
Fan vad tråkigt.
Och det var väldigt tråkigt
av din vän som du gick med, att det inte alls stämde.
Ja, men ja, han har fel. Eller så har det blivit något fel på min syn. Men jag såg ju, alltså när vi såg Titanic, tyckte jag att den 3D:n var liksom hur bra som helst. Det var liksom verkligen kristallklart. Och här, alltså det var inte bara texten som blev suddig, utan det var liksom, det kändes som, jag vet inte, det var någon kall på linsen där, så att
ja, men du hade väl tagit någon droger där helt enkelt.
Någonting var det.
Det var Michael Fassbender hade lagt en liten det är min kola, alltså.
Ska vi inte gå in för mycket här?
Och med de orden kanske vi ska gå in på just lite spoiler territory.
Det gör vi. Vi säger härifrån då att det kan, ja, ni som inte har sett filmen, se den och sen återkom till just den här delen av podcasten. Så ska vi gå lite djupare in på Prometheus right now.
Alltså den här scenjäveln.
Ja, scenen som heter, hur kan ni inte förstå att
ni förstår
den
vilken det är, men jag fick fort...
när de öppnar magen på Noomi Rapace och rycker ur en alien-bebis ur hennes
mage. Jag ser
mage.
Nu hur en man som lyssnar på den här podcasten som är ute med sitt barn och går och barnet säger någonting till honom. Så därför så fortsätter han att lyssna på podcasten och nu har vi spoilat det för honom. Han har så här fumlat efter att ha fått pausa och, och så.
Vi får väl lägga in och...
Men det är ju ingen spoiler faktiskt. Alltså, det är ingen story-spoiler kan man
säga. Nej,
inte
jag skojar då.
Och de har inte hintat i trailern. Hon skriker get it out of me, som man har ju fattat att hon har någonting i magen.
Problemet är en alien. Med den scenen är att det kom helt, så helt plötsligt liksom. Det känns som att hela filmen, att alla fick någonting i sig. Det kändes som att liksom de hade någon, ja, nu ska vi inte snacka om hela filmen, men jag tänkte i alla fall den scenen. Det känns som att de var väldigt, alltså, jag vet inte hur du ska förklara.
Ja, vad vill du komma till här, Hannes?
Ja, det är det. Nej, men att hon sätter sig in där man inte visst, det är framtiden och allting. Det är science fiction och den här maskinen ska ju liksom...
Alltså, vad fan?
Var det hur många läkare som helst.
Ja.
Men det känns som att det är så jävla lätt. Bara öppna magen, in, dra ut fostret och sen liksom spika fast det i dan. Jag känner inte liksom det här, fan, hon ska inte klara av att springa runt där och liksom...
Nej, det känns ju, det är lite,
men
det är häftigt, det är ju film, alltså det är
självklart,
det, och det känns,
men Ridley Scott brukar vara ändå ganska bra på att vara.
Sen finns ju de uppenbara frågorna då, att eftersom den här alienbebisen var ganska stor, var är bulan på hennes mage? Var tog hennes organ vägen? Oh. Alltså jag menar, om man har ett barn i magen som är så pass stort som den här grejen var, som hon plockade ur.
Tre månader, jag vet inte hur stora magar brukar vara. De sa att det var till storleken av en 3 månaders bebis.
Ja, och då är magen stor.
Ja,
den är inte superstor,
inte
men
superstor,
det syns ju.
Och hon är, man är inte heller helt slät som Noomi Rapace och har liksom...
Fast det, man såg ju liksom hur det rörde sig, det
bubblade på hennes
mage.
Ja, men det är ju klassisk alien-grej. Men alltså när hon springer ändå, när hon var på väg in dit, så har hon ju ändå inte en enda bula på magen. Alltså...
Mm. Sen det kanske ligger på ett... Den ligger liksom utstrikt.
Den var ju långsmal.
Ja, det är ju överanalysera filmen lite kanske. Men ändå, scenen var fruktansvärt bra. Lätt filmens bästa scen.
Men jag tycker
scen,
faktiskt
jag.
Inte den var så jävla bra. Alltså.
Jag tycker det
som jag gillar är att man har den här väldigt kliniska utrustningen.
Ja.
Samtidigt är det så himla svettigt, blodigt och liksom skitigt. Och
ja,
det,
precis.
Och det är så jävla intensivt.
Jag trodde inte de skulle visa så pass mycket som de gjorde.
Nej,
så.
Och det blir jävligt obehagligt.
Man
även
ser
om...
ju hur de snittar upp magen, trycker det åt sidorna. Och sen plock ner med den här grejen och plockar ur den här. Som ser ut som en liten bläckfiskaktig grej.
På den visningen som jag var på så hörde man verkligen så på riktigt hur folk pustade ut efter den här.
Samma scenen. I min salong där jag satt i kameran.
Men när man är på pressvisningen så brukar alla vara helt tysta liksom, och sitta och anteckna typ. Ja. Men här var det verkligen...
Här tryckte det till ordentligt.
Viskade till sin polare bara shit.
Ja, föreställer liksom en Prometheus med det här trycket, den känslan hela vägen. Alltså det är den film jag hade velat ha. Och
det är
tyvärr,
så otrolig nervighet och intensivitet.
Ja, precis. Något sånt liksom. Det finns ju väldigt få filmer som har den här nervigheten eller den här intensiteten hela vägen. Typ Silence of the Lambs är en som jag kommer att tänka på direkt.
Ja, men alltså för mig räckte det att vi kom upp i det här en gång. Jag behövde liksom inte mer.
Jag behövde
för, för att jag tycker att filmen är så pass bra i övrigt. Att bara om jag får det här en gång liksom, så duger det. Sen tycker jag att man fick det mot slutet också när den där snubben kom in och höll på att jaga den och så.
Jag vet inte, jag tyckte också slutet var ganska slätstruket. Det var mest den scenen, alltså magoperationsscenen, som jag tyckte verkligen fick den där riktigt
tryckande. Ja, alltså filmen följer ju en hel del mot slutet tycker jag. Jag tycker att det var nästan till en perfekt film ända fram till kanske sista kvarten.
Oj, det håller inte jag med om. Alltså jag tycker den höll ganska jämna steg hela vägen, förutom att inledningen var så grymt bra.
Men jag tyckte att slutet var bra också.
Ja.
Men jag tänkte hela filmen i sig, om jag får gå in lite
Ja, kör på.
Ja, vad fan du vill.
Ja, jag tänkte, hela idén är ju att de ska typ hitta vem det var som skapade människan och liksom, de hittar ju liksom gamla, ja, gamla målningar i, de är ju i Skottland i början till exempel. Och hela det här om att utomjordingar varit på jorden tidigare och liksom hjälpt att skapa oss och grejer. Det är faktiskt, ja, en sjukt intressant grej som jag är väldigt intresserad av. Finns en tv-serie, ja, finns en tv-serie som jag har tjatat på Rasmus jävligt länge, Ancient Aliens, som kom för flera år sedan, som är på sin fjärde säsong, som jag har följt varje avsnitt. Och den handlar om hela, alltså om, nu fick jag säga, om utomjordingarna. Och så tar de fram bevis och grejer, hur liksom de har varit här. De hittar flygplansmodeller i gamla Egypten, Babylonien, alla möjliga grejer, ja. Och det är sjukt intressant. Och grejen är, när man vet att den här filmen ska ta upp något sånt stort, så bara, det är jätteintressant. Men problemet tycker jag är att det är egentligen bara en jävligt billig liksom kuliss till en mycket billigare actionfilm egentligen. Hur den liksom, ja.
Jag förstår vad du menar, alltså att Ridley Scott eller han gör det väldigt enkelt för sig med, precis, Damon Lindelöf, för dem, alltså bygg någonting kring det här allra största, alltså livet och döden typ,
ja.
Så att vi kan få det att se stort ut, och sen gör vi en fet actionfilm liksom.
Man tror att,
fast jag tycker att det är en, vi pratade om det här tidigare, att filmer som A Perfect Sense och vad var det mer för film?
Monsters var det också, vi snackade om att man har, ja, det här, precis, i bakgrunden,
som har en kuliss.
Jo, men det är inte för där målar de inte upp det som att det ska bli en action, eller att det, liksom att de ska ut och jaga monster, fattar ni?
Nej, det finns ju en skillnad, alltså.
Ja, grejen, ja, här är att nu bygger de upp filmen som att de ska söka svar. Och självklart, de behöver inte hitta svaren. Men det blir som att hela filmen bara urartar i någon jävligt lätt actionfilm, science fiction, i en mycket större intressant fråga som skulle vara mycket intressantare om de liksom försökte svara på de frågorna, än att liksom hela filmen ska sluta med att de åker med sin farkost och liksom ska save the day.
Fast jag tycker fortfarande inte att filmen handlar om det.
Nej, men man vill ha mer. Hela filmen utspelar sig
då på, tycker jag att du kan kolla på Ancient Aliens och vara nöjd med det, för att du kommer liksom aldrig få svar på livets frågor genom att kolla på en,
nej, men det är inte det jag vill heller. Men att
jag vill veta inte hans, heller ha svar. Jag vill inte ha svar på alla frågor. Jag gillar att de öppnar mycket.
Men att man får i alla fall veta hans, mer av hans teorier. Här får man bara se Mark Strong skurkaktiga. Och för fan vad han var lik Mark Strong. Det måste ni hålla med om, eller hur? Det var Mark Strong i den där kostymen.
Ja, just det. Nej, ja, men alltså grejen är att vi får ju ändå svar på, vi får ju veta att till exempel att det var vapen, alltså då att de jobbade med vapen, att de skulle testa det här på jorden, och att det är utifrån det som hela Alien-filmerna liksom har byggt på. Och det har vi aldrig fått reda på under Alien-filmerna, utan det är ju någonting som vi får reda på i Prometheus. Så samtidigt som de bjuder på svar som täcker liksom hela Alien-serien, så är det också, ställer den nya frågor kring vem skapade de som skapade oss. Alltså, fattar ni? Hela den biten och om universum och sådär. Så jag tyckte det var bra, men jag känner fortfarande det här att den greppade inte mig. Alltså den liksom försöker och försöker och försöker, men fångar aldrig mig liksom. Och en grej som jag tycker bidrar till det här, det är musiken, som jag tyckte var
Star Wars musik,
det mest värdelösa i hela filmen. Han heter Mark Streitenfeld, han som har skrivit eller komponerat musiken. Och det känns lite, okej,
okay. Vem är det som fiser eller någonting?
Nej, det är min jävla granne som borrar. Han är en idiot.
Honom dräper vi senare. Men nu i alla fall, Mark Streitenfeld, han har gjort musiken, och det känns lite, vår kompis Erik, han sa att den känns lite John Williams-aktig ibland. Och det håller jag med om. Det är det här, det känns väldigt lätt och så här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men jag ville ha illavarslande, typ så här, som vi hör i trailern, den här tunga musiken, typ lite
dånande verkligen.
Ja, dånande Cliff Martinez-aktig musik, eller nästan till och med Hans Zimmer liksom skulle kunna ha gjort musiken till Prometheus, och det hade varit bättre än Mark Streitenfelds musik, som jag tyckte verkligen sög.
Ja, alltså det finns en specifik slinga, alltså det är som ett litet tema i filmen, som spelas flera gånger, minst i slutet så spelas den en del. Och alltså det är inte, vad sa att han hette som har skrivit musiken?
Mark Streitenfeld.
Ja, just det stycket har inte han skrivit, utan det är, nu kommer jag inte ihåg vad den andra snubben hette, men det är typ den enda, jag kollade soundtracklistan, det är det enda som han inte har gjort.
Okay.
Och, men det känner jag igen så himla väl. Alltså det känns som det är taget från en annan film. Men jag sökte runt på det, men jag hittade ingenting.
Okej, okay, jag fick ingen sån igenkänningskänsla på någonting i filmen.
Nej,
faktiskt.
Nej, det är så här, alltså en liten melodislinga, ja, som jag tycker låter jättelik något. Men jag vet faktiskt inte vad det är. Okay. Jag kan lägga det som en länk, så kan man få lyssna på det och se om det är något man känner igen.
Sen vill jag bara förtydliga också att jag tycker inte att... Det är inte säkert att musiken som Mark Streitenfeld har gjort är dålig. Men den passar så dåligt. Det är ju det. Alltså, jag har inte lyssnat på den utanför filmen. Alltså, dratt upp soundtracket på Spotify eller så. Och verkligen försökt lyssna om det här är bra musik eller inte. Men den passar så dåligt i filmen. Och det stör mig så mycket. Mm. Det är sällan jag sitter och tänker på hur dålig eller hur bra. Eller alltså, det är om musiken är extremt bra eller extremt dålig. Då sitter man och tänker på det hela tiden i biosalongen. Och det gjorde jag verkligen nu. Jag tänkte hela tiden, varje minut, så att jag funderade på varför har Ridley Scott valt den här musiken. Jag kan inte förstå det. Jag fattar inte alltså. Det hade varit så enkelt att trycka upp öset lite genom att ha lite mer bombastisk, illavarslande musik.
Ja.
Jag vet inte om ni håller med mig eller Rasmus?
Jag vet inte. Alltså, jag tänkte inte på... Jag tyckte musiken var bra.
Okay.
För att... Jag tänkte på den en gång vet till, för jag brukar inte tänka på det så mycket när det är en så pass bra film, för då blir det liksom då blir det ett mer större, det blir ett mer helhetsintryck, och jag tänker inte så mycket på de specifika detaljerna med musik och så vidare. Nej. Det blir mer vid andra titeln, därför kommer jag gå och se den igen.
Ja.
Och då kommer jag säkert tänka jättemycket på musik med tanke på att ni har pratat om den. Men i alla fall, jag kommer ihåg att jag tänkte vid ett tillfälle att jag tyckte att musiken var bra. Så jag antar att jag gillade musiken.
Okej, okay. Intressant. Jag ska försöka känna lite mer på det också nästa gång jag kollar. Jag ska se den på bio en gång till, har jag bestämt mig för. Så, ja. Men det är det jag tyckte var svagast i filmen.
Ja.
Musiken, och det är en sån grej som är så enkel att fixa, så jag stör mig så mycket på det. Alltså, det är, tänk är en Prometheus med Cliff Martinez musik. Cliff Martinez, han gjorde ju soundtracket till Contagion till exempel, Drive.
Men jag tycker att till exempel de här scenerna när hon springer och blir jagad av en jävla stor hästsko ser det ut som.
Och det är ju skeppet i Alien. Alltså, ja. Det är ju där man märker framförallt på att det är skeppet från Alien som de går in i först. Som ja, man märker precis. Att det är en Alien prequel. Och det är ju en Alien prequel på jättemånga sätt. Alltså det är ju exakt samma universum. Och i slutet på filmen får vi se en väldigt xenomorph-aktig varelse som dyker fram. Precis.
Ja, den scenen var ju jävligt...
Du har ju en facehugger som är så här 50 gånger
större också. Ja, en facehugger, det är ju det som kommer ur hennes mage också.
Det är lite lustigt att den bara växer och blir en jätte facehugger.
Den hade lite sådana facehugger-drag, det tänkte jag också på. Så, den kopplar väldigt starkt till Alien-filmerna. Och det...
Men vi måste prata mer om den här scenen som vi tyckte var så himla bra.
när de drar ut ur magen på det.
Ja, för jag tycker, Hannes, du sa att den inte var så...
Han tyckte den blev otrovärdig. Alltså att hon springer runt efteråt.
Men jag ser också jävligt mycket sjuka
grejer. Ja, fast alltså, det handlar inte om det. Utan det handlar om vad man tycker är obehagligt.
Men jag tyckte inte det var obehagligt överhuvudtaget.
Ja, fattar, då är du sjuk.
Jag tyckte det var extremt jobbigt att se faktiskt.
Jag tycker att det jobbigaste.
Alltså det är en sjuk, det är en sjukt intressant, eller sjukt läskig tanke att ha någonting inom sig. Men jag tycker inte Ridley Scott lyckades.
Men jag tycker inte att det är det som är det äckligaste.
Det är äckligt att de skär upp henne och bara,
ja. Ja, men det såg inte så äckligt.
Det äckligaste är när hon är instängd med den här jäveln i den här.
Ja, de ska ta sig ut, ja. Och den kravlar över huvudet.
Hon måste ta sig ut,
ja.
Och så måste hon glida förbi den här alien.
Ja.
Och det är så vidrigt.
Ja,
hon är fast i en liten jävla vad säger man? En kuvös.
En kuvös, typ. Ja.
Med en alien som sitter och bara så här dallrar och
sprattlar med sina tentakler liksom.
Ja, fy fan. Det var det vidrigaste. Inte att de skar upp henne, för det var också vidrigt, men inte på samma sätt.
Nej, okej, okay. Det kanske tar priset. Jag håller med dig, det här, ja, den sprattlar i taket.
Klaustrofobin, att vara instängd i en kuvös.
Kommer den lossna? Kommer den lossna? Kommer den lossna? Kommer den ta sig loss liksom?
Ja, ja precis, så vad fan gör hon då? Utan hon bara glider förbi där och fy fan
egentligen. Den scenen, det är så synd, för den scenen överglänser ju resten av filmen så inåt helvete. Alltså den är ju verkligen...
Jag tycker inte att det gör någonting att det finns en scen som står ut jättemycket. Det finns ju jättemånga.
Ja, det finns det ju. Men jag tycker ändå att resten av filmen måste ändå hålla lite samma steg. Alltså det tycker jag inte den gör. Alltså man saknar den känslan i resten av filmen.
Ja, men hela filmen i sig, det känns som att det är fram och tillbaka mellan den här... Jag vet inte vad man ska kalla det,
pyramiden.
Och Prometheus liksom.
Ja.
Jag skulle vilja ha mycket mer liksom, typ lite mer spännande liksom krypande känslan när de liksom går i de här korridorerna. Det känns som att de direkt hittar
det
liksom,
blir lite sån ändå. Och då
direkt när de kommer
hit, de sköna alien-vibbarna när de går runt i de här katakomberna typ med ficklampor och
jag skulle sånt, ja. Vilja ha mer sånt istället för det känns som att de går typ 10 minuter sen hittar de direkt första liksom. Mm.
När Rafe Spall först får den där den här som simmar, får den över huvudet. Det är också en sjukt äcklig scen, alltså, tycker jag.
Och jag tänker
den kommer simmandes genom vattnet som en liten ormgrej och bara sätter sig i hans huvud och åker in i munnen på honom. Ja, den var också rätt jobbig, tyckte jag.
Faktiskt.
Också en av filmens bästa.
Men en av de största frågorna är ju varför de bara har typ bandage till underkläder.
Ja, det är
liksom i framtiden.
Extra sexy.
Ja, men typ.
Och sen en annan fråga, får verkligen Idris Elba ligga med Charlize Theron? Det verkar ju så, eller?
Ja, alltså den scenen tyckte jag var så
lustig. Den scenen var jättekonstig.
Och jag förstod inte riktigt varför man hade med det, för det kändes bara konstigt. Ja.
My room, 10 minutes.
Ja, och han kör en jävla bred, konstig dialekt också, som jag tyckte var lite tråkigt.
Och så drar han upp sitt lilla dragspel och bara, if you can't be with someone you love, love.
Loves the one you're with, tror jag.
Love the one you're with, if you can't be with the ones you love. Men det mest negativa som jag liksom kan sätta fingret på, det var bara musiken för mig. Men annars är det här att jag känner mig frånkopplad. Alltså jag skulle vilja vara mer känslomässigt påverkad efter filmen, men det var inte.
Och jag skulle också vilja se mer liksom från planeten och liksom, det känns som att man var lite för...
Men det kommer antagligen komma en tvåa, så du kan
men då ska de till deras planet och revenge, ska det bli liksom
en grej som jag tyckte också var som recensenten på Moviescene, vad heter han, Jake Paulin.
Jag stod utanför Park, vi var på samma visning och pratade med honom om hur han var ju väldigt negativ. Han stod ju och pratade med en tvåa.
Han satt en 3 av 5 till slut i alla fall. Och det jag tycker, den bästa poängen han har i sin recension, tycker jag är att det man tappar om man jämför med Alien, i Alien så är det här spontana, alltså när de har diskussioner och så, det känns som att lite dokumentärt. Alltså att Ridley bara slänger in en kamera och så låter han Sigourney och alla de här liksom bara prata som ni vill. Och få det att låta trovärdigt. Men det känns så jävla... det känns så stageat. Alltså
men
så,
också...
så strukturerat och planerat. Typ så här som han skriver i recensionen, att när folk har en punchline så står de i en dörröppning eller... Alltså det känns som en helt annan Ridley Scott. Det är inte den här faktiskt experimentella filmskaparen längre, utan han är så säker och allting är planerat ner i minsta detalj. Och det är så jävla synd att man förlorar
problemet med det också är att man får inte samma svärta, eller jag får i alla fall inte det, från Prometheus som Alien. Är att i Alien är typ en som får liksom en orm ut ur magen, fattar ni? Eller en face. Det är väldigt få gånger det händer, och väl det händer då är det så här wow. Men Prometheus känns som att det händer varenda karaktär och det händer hela tiden.
Ja, det är mer svulstig film alltså. Men det är ju så, han vet ju att han måste trycka till nu för dagens publik mer än vad han behövde.
Ja, och det är det som är det tråkiga, liksom. Det förstör hur mycket som helst. Det är därför jag inte liksom känner det här. Och nu kommer den till sån, oj, vad är det här? Nej.
Fast jag tycker ändå inte att, som vi nämnde, det finns liksom en scen som är så här vidrig. Jag tycker att det är snyggt att det inte är, att det inte är sådana grejer händer hela tiden, utan att det just byggt upp till en scen.
Men också de här de som
Men det Hannes argumenterar för nu var att det händer för mycket, alltså, som sagt.
Och jag tycker att det är helt fel, för det händer inte för mycket.
Okay.
Det händer ju nästan varje karaktär dock.
Inte just alien-karaktären, men det händer ju något fruktansvärt med varje karaktär.
Alla alien-filmer är ju uppbyggda att en person dör en efter, alltså att de dör en efter.
Ja, så är det ju. Men om du jämför med hur man gör det i första Alien, man ser ju, alltså man ser Tom Hurt som dör när han får en chestburster genom liksom magen som kommer upp. Den ser man, men resten är liksom, de bara försvinner i ett hörn.
Den typ, var vidrig i 3D. när de höll på och kollade på de här. Är det facehuggers?
Vadå facehuggers?
Det är en facehugger som är mega stor i slutet.
Ja, det är den, det är den som de tar ut. Du vet, de tar ur den hennes mage, den här lilla bläckfisken. Den växer ju till någonting som ser ut som en extremt stor facehugger.
Mm. Ja, men jag tänker på de här som ser ut som fittor.
Långa jävla fittor.
I början, du menar att ormarna typ. Ja, precis. De är ju inte med Alien i någon form alls, utan det är något nytt.
Så. Ja, precis. Och där tycker jag att 3D tillförde jävligt mycket.
Ja, ja,
när kameran zoomade in på dem så...
är de sjukt nära?
Man blev väldigt rädd.
Ja, hoppa inte på mig nu för det händer.
Precis.
Men också de här människoliknande varelserna som skapade människan tydligen. I början man får se när han långt tillbaka i tiden går med liksom en mantel. Och så ser man ett stort UFO i rymden.
Precis. Det känns... Grym början, grym öppning.
Ja, alltså, men det känns väldigt... Mm. Det känns väldigt mycket som att det känns som att det inte hör till liksom hela universumet.
Men alltså, hur tolkar ni den öppningsscenen egentligen? För den är ju lite lustig.
Det är väl, han testar väl det här vapnet, gör inte det, som de ska skicka på jorden. Det här, det ser ut som det där han tar, ser ut som det där som typ bubblar ur de där små, den...
Tyckte det såg ut som han tog en snus bara.
Ja, och sen strimlade sönder i små bitar.
Ja, och sen bildas till DNA. Och det är dom, jag trodde först att
han,
det var det som var människan liksom.
Jag tolkar.
Ah. Ja, precis. Det var också det, alltså att det här var liksom människans ursprung. Han ja, åkte ner där i vattnet och liksom delades upp i massa.
Ja, det jag kanske.
Det, ja, det, för det blev ju massa DNA-grejer.
Mm. Det blev massa DNA-strängar. Mm. Mm. Ja. Och vilken öppning. Fantastisk öppning som jag sagt tidigare. Otroligt bra.
Men för fan, jag tänkte direkt, är det där Mark Strong igen? Skurk. Alltså, vi har ju snackat om att Mark Strong spelar skurk i alla filmer och det, alltså,
ja. Ja. Han, och folk har ju snackat om att Logan Marshall Green, han är så lik Tom Hardy.
Det är han.
Och jag tycker inte han är så lik. Och jag tycker inte heller de här snubbarna är så superlika Mark Strong.
Jag tycker att att han, Logan Green, var jättelik honom.
Tom Hardy, alltså,
han är väldigt lik tycker jag.
Nej, alltså, jag håller
alltså i många scener det, alltså i första två minuterna så tvekar jag, fan, är det Tom Hardy?
Som man kan se på Afton.
Och sen så såg jag ju på Aftonbladet att de hade skrivit fel.
Ja, de har skrivit fel, ja. Det är skicken.
Det var kul. Mm.
De skrev Tom Hardy, Noomi Rapace och Michael Fassbender. Ja.
Men en jävligt intressant, jag tänkte, med en annan skådespelare, Patricks favorit, Fassbender.
Mm.
Det är jävligt kul att hans favoritfilm där är Lawrence of Arabia.
Ja, Lawrence of Arabia.
Men också,
det är
inte bara det, känns som att det känns som att hela hans karaktär är skriven efter Peter O'Toole, liksom i... Eller som
hur han beter sig.
Ja, alltså, men liksom, han börjar så jävla trevlig. Och liksom, han blir mer ondare
och
ondare.
Och hans
liksom...
nätta röst och allt det här. Och exakt. Hans väldigt blonda hår och
dialekten. Det är kul att han sitter och färgar håret.
Nej, men dialekten och allt. Det känns som att, men också hur hans karaktär byggs upp i filmen. Börjar så här väldigt god. Och man gillar hur han blir mycket så här,
man väldigt tveksam.
Ja, väldigt tveksam.
Det är samma utveckling, eller inte direkt samma. Han blir inte lika ond som Ian Holm i Alien, men alltså han, det är ändå det samma utveckling att han går från väldigt,
men alltså som Reko, Lawrence liksom. I Lawrence of Arabia liksom, ja. Det känns som att man skriver hans karaktär efter den filmen liksom.
Det intressanta är att sen efter det här nu så tycker jag att ni alla ska se den här Peter Wayland-videon igen som jag pratade om från TED, den här viral-videon 2023. År 2023 står han och pratar på TED och det är den unga Guy Pearce som snackar om framtiden och allt det här.
Mm.
Och då pratar han jättemycket om Lawrence of Arabia. Så att det,
han drar ju hela det här...
Tändstickan och allt det här. Och som Michael Fassbender, hans David-karaktär, snackar mycket om i Alien. Så att allting återkopplas. Det är väldigt intressant.
Intressant.
Mm. Så att det är väldigt...
Vet du den här grejen att Charlize Therons karaktär, Meredith Vickers, att hon är Peter Waylands dotter.
Ja, det var också.
Alltså den scenen, alltså det var ju ganska väntat tyckte jag.
Ja, men de byggde något upp det på alls bra sätt tyckte
nej,
jag.
Och sen när hon liksom bara Father.
Ja. Det var så jävla trist att han
det
inte
levereras
var med
på sånt jävla. Det
är sjukt lamt leverans. Ja,
det känns som jag satt och kollade på en så här, alltså TV-såpa liksom.
Precis.
Typ Days of Our Lives och de bara
exakt vad jag tänkte.
Och så blir det såhär mystisk musik och så blir det reklam.
Det var den här, hände det där verkligen? Den känslan var det alltså,
ja. Och där liksom, jag tycker det är flera tillfällen där Charlize Theron känns lite, ja, alltså
exakt så tänker jag.
Ja, och Rasmus, du och jag var ju såg Snow White and the Huntsman bara någon dag innan där. Och där har ni ju ganska, i vissa stunder, bedrövligt överspel. Och den känslan som man hade av henne där, låg ju kvar lite när man såg det här. Och det, jag tror det påverkade mig lite också att
jag har sett henne väl i väldigt mycket nu tycker jag.
Jag tycker hon är helt underbar. Kolla Young Adult liksom. Jag älskar
Charlize. Ja, hon kör en Matthew McConaughey liksom. Det är hennes år kanske.
Ja. Mm. Ja, precis.
Hon spelar ju bara så här iskalla bitches också.
Ja, lite så är det. Fast kanske lite mer bombastisk i Snow White and the Huntsman kan jag tänka mig, som The Evil Queen. Ja. Mer, alltså här var hon ju mer till och med Idris Elbas karaktär Januk eller vad heter han?
Janek,
ja. Han frågade är du en android? Ja. Eftersom hon är så väldigt reserverad
liksom. No, I'm an iPhone.
Boom, boom. Hon är sjukt otroligt snygg. Ja. Och jag skulle inte banga att vara ensam på ett rymdskepp med henne. Men alltså, ja, jag tyckte hon var bäst i filmen så. Men för att avsluta det här så kort sagt, alltså bra film, men ja, jag hade väntat
Jag måste bara inflika en snabb sak. Man fick ju se en alien i slutet liksom.
Ja. Och, eller det är ju inte exakt,
men jo, det ser fan pretty much ut som en alien bara min.
Nej, det var inte exakt.
Nej, men det ser ut som en typ.
Ja, det är ju åt det hållet. Det är ju typ en tidig.
Det var ju meningen att man skulle tänka så här, jaha, det var så den första alien kom
till. Exakt.
Ja, men det känns som att när de har det som exakt sista scenen så känns det som att i uppföljaren måste de liksom leva upp till det. Folk kommer förvänta sig.
Har ju redan fyra uppföljare.
Jo, men han vill ju göra en Prometheus 2, då känns det som att de måste ha med den här varelsen typ, eller något. Ja. Jag vet.
Ja, personligen.
Det hade varit jävligt spännande om de hade kört mer av en sån här Elizabeth Shaw är jagad på ett rymdskepp av typ fyra stycken olika såna där aliens.
Ja.
Det hade varit coolt om de hade
eller
gjort
så gör de ingen Prometheus 2 istället.
Alien
ja, grejen jag hoppas på är att de slopar Prometheus 2 och att Ridley Scott gör något roligare.
Han gör Blade Runner 2 nu med Harrison Ford.
Ja, det känns trist. Nej, men alltså jag skulle faktiskt vilja se var Elizabeth Shaw, en trasig David, åker någonstans liksom, vad de kommer upptäcka på det.
Ja, precis, för nu är ju hennes karaktär ungefär, alltså man skulle kunna tänka sig att Sigourney Weavers karaktär kommer från någonting sånt här. Alltså en sån här händelse, för hon är väl lika förstörd i själen liksom.
Det här är en ung Sigourney.
Henne ser man ju vad som händer med, henne får vi följa hela vägen liksom. Hur menar du?
Ja, men jag tänker ändå att nu är Elizabeth Shaw i samma state of mind som till exempel Sigourney Weaver är i Alien 3. Och det hade varit jävligt spännande att se.
Ja, absolut.
Och med de orden tycker jag att vi avslutar den här podcasten. Gå in och läs min recension på rasmusfoltman.se.
Och min recension på victorhjärne.se.
Eller min recension på makingcandles.com.
Eller så lyssna bara på min recension som ni precis har lyssnat på. Här på Filmixen.
Och sen kan vi väl säga också, kolla in Jake Bolins recension också på moviescene.se.
Yes.
Följ mig på Twitter.
Tackar för oss.
Tack för oss.
Vi syns nästa vecka.
Så hej.
Yes. Tja. Navla Folkmar.
If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration slip away. Your baby is so far away. Well, there's a rock in the distant land, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, not the one you're with, not the one you're with, not the one you're with.